Den här intervjun ska handla om den ibland stora svårigheten, eller till och med omöjligheten, att få föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden att låta sina barn utredas och därmed kunna behandlas för ADHD. Det kan vara bra med lite information före intervjun för att få en kort behövlig bakgrund till den här intervjun med Sargun El-Khoury, som tidigare var rektor på en 4-9-skola i Angered i Göteborg. Skolan som ligger i ett så kallat särskilt utsatt område och där cirka 90% av eleverna har utländsk bakgrund. Sargun El-Khoury har engagerat sig i utmaningen att motivera och övertala föräldrar med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden att låta sina barn, när det behövs såklart, så fort som möjligt genomgå utredningar för ADHD. Men oviljan att utredas gäller också många av de här eleverna. ADHD kan användas som ett medel för mobbning. Trots att Sargun El-Khoury och hans kollegor började så fort eleverna kom till skolan i Angered kunde det ta 3-4 år, om det ens gick, att få vissa föräldrar att låta sina barn utredas för ADHD. Och då går eleverna på högstadiet. Enligt Socialstyrelsen mediceras 3 av 4 unga med ADHD med läkemedel. Sveriges Television analyserade nyligen Socialstyrelsens statistik och kom fram till att barn och ungdomar upp till 17 år med 2 utrikesfödda föräldrar diagnostiseras hälften så ofta med ADHD som barn med svenskfödda föräldrar. Det är en stor skillnad. Det betyder att en betydande andel unga med ADHD som har utrikesfödda föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden mycket sent eller aldrig får den här avgörande hjälpen. Så vad är ADHD? Det finns 3 undergrupper av ADHD. I en framträder hyperaktivitet, impulsivitet och i en annan bristande uppmärksamhet, och det kallas ibland för ADD. Och så finns det en kombinerad typ, och det är de 3 undergrupperna. ADHD är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Symptomen visar sig före 12 års ålder och definieras som milda, medelsvåra och svåra. Elever som inte får hjälp att leva med sin uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet kan det gå riktigt dåligt för. Vissa lär sig knappt läsa och skriva på grund av att ADHD-problematiken är så svår när de inte får adekvat hjälp. Och cirka 30% av kriminella uppskattas ha ADHD, vilket är styrkt i omfattande forskning. Socialstyrelsen uppskattar att nästan 9% av alla pojkar mellan 10 och 17 hade en ADHD-diagnos 2020 och cirka hälften så många flickor. Den här intervjun berör främst pojkar, men snart görs en poddintervju med en expert på flickor som bland annat förklarar hur deras symptom ofta skiljer sig från pojkars. Därför missas flickors ADHD inte sällan. Det är konstaterat att det finns en underdiagnostisering av flickors ADHD, vilket också förstör möjligheter att lära och få ett bra liv. Men mer om det i den kommande intervjun. Fast först får Sargun El-Khoury berätta lite om sig själv. Välkommen Sargun El-Khoury och tack för att du vill bli intervjuad av mig.
Tack själv. Tack själv för att jag fick vara med här.
Hur länge har du arbetat som rektor?
Hösten 2017 fram till idag helt enkelt. Så att det är 5 år snabbt räknat.
Har du medvetet valt att jobba i det området då, i den skolan?
Ja, men jag gjorde det faktiskt. Det var större utmaningar än vad jag trodde. Men kärnan och anledningen och motivationen till att jag valde att jobba på en skola i ett socialt utsatt område, eller snarare ett särskilt utsatt område, var för att jag ville känna att jag fick göra skillnad där jag vet att vi har extremt många elever som är i svåra sociala situationer, både i hemmet men också i både mående, psykiskt och pedagogiskt.
Vad är bäst med jobbet då? Det låter ju som att när du kan hjälpa eleverna framåt som är bäst med jobbet.
Ja, men det är helt enkelt det som är det bästa. Att kunna se någon som har det trassligt, att hjälpa dem antingen till rätt myndigheter eller hjälpa dem i undervisningen, i skolan med hjälp av elevhälsan och duktiga lärare. Att hjälpa dem och liksom ta det steget och...
Ja, du har svarat på nästa fråga också, men när känner du otillräcklig? Så här, har du ett konkret exempel när du gör det?
Ja, men det är ju så. Det är ju väldigt många elever som behöver stöd socialt och pedagogiskt såklart. Och det är ju någonstans att det är en segregation som blir större och större och klyftorna ökar i det svenska samhället. Och det innebär ju att fler och fler föds in i det, i de här ojämna och orättvisa förhållanden som vi har i utsatta områden.
En lite personlig fråga. Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?
Ja, nej, men det måste jag säga att familjen kommer högst i kurs, såklart. Vara med familjen, ungdomsfamiljen. Men sen är det hobbyt, ja, det är fotboll faktiskt. Både titta och emellanåt spela när man får möjlighet till det.
Är du med någon korpliga eller något liknande?
Inte längre, nej. Har varit. Och sen får man väl skylla på att på åldern. Jag var aktiv väldigt mycket under mina ungdomsår i elitfotboll, men var väl skylla på att man blivit äldre och prioriterat annat. Så att inte idag, nu läget.
Du nämnde att det kan ta 3-4 år att få med sig föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden så att de låter sina barn utredas och därmed kunna behandlas för ADHD. Om det ens går.
Nej, men så är det. Och jag har ju jobbat med elever alltid från år 24 och sen har jag släppt eleverna när de ska gå över till gymnasiet. Och det kan ha varit så att jag har initierat kontakten med vårdnadshavare redan i år 24 faktiskt. Det jag har kunnat se via tidigare överlämningar att man har försökt lyfta frågan med föräldrarna men man har inte lyckats få med sig föräldrarna i detta. Och då har jag försökt med ett nytt tag kring detta för att jag ser att eleven missgynnas av att föräldrarna inte ser samma saker eller inte heller vill vara varse om att det finns en skoldiagnos som jag brukar kalla det. Men jag brukar lyfta det en bit in redan på årskurs 4 med vissa elever för att jag vet att det finns en tidigare historik. Och där ibland kan det vara som så att de ändå öppnar för att prata och diskutera det hela. Men allt som ofta så brukar det vara att nej, men vi behöver ge det här tid, eleven kommer att mogna, eleven kommer att växa från det här beteendet. Och i vissa fall kan det vara rätt, absolut. Men det är ju som sagt, jag förlitar mig ju helt på tidigare i skolan som har jobbat kring eleven och vårdnadshavarna att de har gjort en bedömning där de ser att eleven faktiskt går miste om väldigt mycket på grund av att det finns en obehandlad diagnos. Om jag lyckas redan första 2 åren så brukar jag vara väldigt, väldigt nöjd. Men det brukar ta faktiskt upp mot 3-4 år. Och det brukar vara som så att eleven bränner sig genom ett visst antal misslyckanden. Man har svårt att hålla ordningsreglerna. Man töjer på gränserna i klassrummet. I vissa fall bryter man mot både ordningsreglerna men även lagar och stadgar som finns i övrigt i samhället vad det gäller att man hamnar i bråk. Det kan vara en problematik i våldsamheter. Och utifrån det då så blir man ju som förälder ofta kallad till möten för att diskutera händelserna, incidenterna, konflikten. Och när man väl har radat upp ett gäng möten med vårdnadshavare och man försöker förklara mönstret att alla de här incidenterna har ett återkommande tema, har en röd tråd i detta, så brukar föräldrar till slut känna en känsla av maktlöshet och man brukar bli väldigt trött på skolan som hela tiden kallar till möten och som hela tiden uppmärksammar problematik och så. Och där någonstans brukar föräldrarna känna att okej, men nu släpper jag garden och lyssnar in. Och där brukar vi ibland lyckas faktiskt. Och det är väl oftast där jag känner en störst framgång. Att vi lyckas få med föräldrarna. För då har vi kunnat, alltså det går inte förklara samma incident 8 gånger under 2 års tid. När det sker på samma vis. Och till och med föräldrarna till slut känner väl en frustration över att eleven har ett och samma beteende. Om man ser mönstret till slut, även om eleven själv inte ser det, så kan föräldrarna se det på sikt. Och det är oftast där vi lyckas. Och det är ett hela tiden ständigt pågående samtal. Och det lyfts upp i utvecklingssamtal. Och det lyfts från rektor och det lyfts från kurator. Och förtroendet ökar efter tid där de ser att skolan gör allt i sin makt kring eleven. Och det är oftast där som det brukar släppa till slut att de vågar tro på att vi har gjort allt vi kan och det handlar inte om att vi vill på något sätt sätta en stämpel för sakens skull eller att vi att de kan känna en förtroende för att vi vill barnets bästa. Och det är väl det som vi misslyckats tidigare då kan man säga när eleven väl har börjat hos oss att de hamnar väl i en känsla av att vi inte litar på det skolan säger eller bedömningen skolan gör, och därför har vi inte lyckats tidigare. Så att det kan vara en mix av att det är en rad incidenter, det kan handla om förtroende till skolan, det kan handla om tidigare erfarenheter med tidigare skola, hur det har lyfts. Så att det brukar vara befriande någon gång när de börjar efter år 3-4 på samma skola.
Vad händer då om det är en svårare form av ADHD och eleven inte får någon hjälp under 3-4 år? Det måste ju innebära, jag menar, det är ju jättejobbigt, jättesvårt att ha en obehandlad ADHD.
Absolut.
Kan du säga något mer om vad det här innebär för eleven?
Nej, men så är det innebär för eleven är att han kommer få otroligt mycket resurser i skolan under skoltimmarna, men kanske själv inte förstår varför de får all den stöd. Det kan handla om särskild undervisningsgrupp, det kan handla om att man får en till en undervisning vissa tillfällen, det kan handla om att man får mycket stöd i form av samtalsstöd, kurator, observationer, kartläggningar. För vi måste ju fortsätta göra jobbet med eller utan diagnosen på papper. Så det haglar ju insatser från skolans håll över eleven, och det är inte alltid man har med sig eleven i dem. Och i vissa fall har man med sig föräldrarna, och i vissa fall inte. Så att om en elev är i behov av en mindre sammanhang i form av särskild undervisningsgrupp, så gör ju vi det. Oavsett om det finns en fastställd diagnos eller inte. Och det är ju där lite beroende på vad man har föräldrarna, om de ser samma saker som
oss. Om man pratar om dem så skulle behöva medicineras.
Ja.
För det är ju de man pratar om. Man pratar ju om de som inte får behandling och skulle behöva det. Det är ju jättesorgligt om dem, och det beror på föräldrarna då förstås. Du pratade förut om att det kan vara skamkänsla över att deras son då har den här diagnosen.
Ja.
Oro inför myndigheter.
Ja. Ja, men så är det ju. Och den skammen som finns där handlar ju i första hand om vad säger alla andra, vad säger släktingar, vad säger grannarna, och den är så närvarande att jag kan ta på det emellanåt i samtalet utan ens att föräldrarna har nämnt detta.
Ja.
Vid något tillfälle som jag har varit med om så har föräldrarna nämnt, ja men vad ska alla andra säga, och då har vi pratat om det, men allt som oftast så brukar de inte säga det, utan jag kan få den uppfattningen baserat på att de använder termer som att det är inget fel på mitt barn är inte sjuk, mitt barn är som alla andra, etc. etc.
Ja.
Och hur det pratas om begreppet ADHD eller andra skoldiagnoser. Jag har varit med vid något tillfälle där vissa föräldrar övervägde att flytta just på grund av det, att de kunde tänka sig vara med och gå med på allt detta, men att de i så fall skulle vilja flytta för att bara kunna fokusera på detta och inte behöva ta itu med allt annat som kommer med skammen och som jag vill koppla till ändå någon form av hederskultur. För det är ju oftast så att kopplar man det till hederskulturen så har ju oftast pojkar, unga män, det finns en förväntan på dem att de på något sätt ska växa upp och bli en vad ska man säga, ha en viktig funktion i familjen utifrån att man ska försörja och man ska ta ett stort ansvar, och det börjar väldigt tidigt. Och börjar vi då prata om att eleven har stora utmaningar, det finns risk att eleven inte når målen, det finns risk att eleven inte kommer lyckas gå färdigt gymnasiet, det finns risker för kriminalitet, det finns tendenser för det ena och det andra, så blir det lite att vi slår mot den förväntan och den bilden som de kanske haft innan, och då blir vi kanske motståndare i det fallet.
Utifrån din erfarenhet, hur kan man göra för att inte hamna i den situationen att man blir en motståndare i deras ögon, i föräldrarnas ögon?
Ja, men det första och det viktigaste som jag har upplevt har varit viktigt, det är ju att förklara för dem att vi gör allt vi kan i vår makt, och gärna redovisa tydligt vad det är vi gör, konkret beskriva, bjud in föräldrar så att de är med i verksamheten, får se hur mycket vi faktiskt anstränger oss till det yttersta.
Ja.
Att ringa även vid bra stunder, förmedla styrkor, inte bara utmaningar, att etablera en kontakt som är regelbunden, inte bara spontan när det har hänt tråkiga, dåliga saker. Och i de samtalen vara genuin i att lyssna på föräldrarna, vad är det för utmaningar de står inför.
Ja.
För många gånger så står de inför samma utmaningar hemma. Och lyssna in vilka behov de har och vilket stöd de skulle kunna få när det gäller tiden som eleven är hemma och är deras son, så att säga. Och när vi har lyckats hjälpa dem med vissa delar så tenderar de till att lyssna på oss även i andra då. Och det är då vi lyckas.
För om ni verkligen försöker och det går inte och det tar 3-4 år. Jag menar under de där 3-4 åren då har den här eleven hamnat så mycket efter. Det är möjligt att eleven inte ens har lärt sig läsa tillräckligt bra.
Ja,
eller inte alls nästan.
Precis så är det, och med stor sannolikhet går ut med väldigt många underkända betyg. Och i extrema fall en så hög skolfrånvaro att det inte ens går att sätta ett betyg på eleven F ens en gång.
Kärnan i problemet, det är att just nå fram till föräldrarna och få med sig föräldrarna.
Tidigt.
Ja, tidigt.
Föräldrarna tidigt och få föräldrarna förstå vad som... Hur det skulle kunna se ut beroende på vilken väg man tar om 4-5 år. Det är ingen garanti bara för att man får behandling att allting kommer gå alldeles perfekt. Men du minskar ju riskerna för att det ska gå illa i framtiden. Och det är ju sånt vi försöker lyfta, men för redan 4 år tidigare. Men det är inte alltid man når fram, som sagt. Det beror helt på vad föräldrarna har för erfarenhet och... Av dels diagnoserna i sig, men också av skolsystemet och vad man har för erfarenhet av det svenska samhället och hur det faktiskt ser ut och hur bra det kan gå kontra hur illa det faktiskt kan gå i svenska samhället för en 14-15-åring som det går ut för i skolan.
Är det delvis det som föräldrarna inte riktigt förstår, eller de kan inte förstå det för att det är för jobbigt? Just det här, jag tycker att det är... Just att det kan ta tre år, säger vi.
Som jag tror är en kombination. Dels har det med att man inte där och då ser detta, för att man är i nuet. Och man tar varje samtal med skolan som ett eget isolerat samtal som förälder. För att man har varit med om det innan och man till slut känner en känsla av att nu går vi till skolan för detta ärendet. Och nästa gång när vi går dit är det för någonting annat och tredje gången för ett tredje möte och man själv inte kopplar ihop alla de här tillfällena för att det är så mycket här och nu som förälder. Och som förälder vet vi ju att man kan vara väldigt stressad över mycket. Det kan vara jobbet, försörjningen, det finns så mycket andra basala saker i socioekonomiska utsatta områden som stjäl föräldrarnas fokus med all rätt, för det har du ingen sysselsättning, det är svårt med ekonomin, du har kanske mer än ett barn och som du behöver hela tiden vara med och följa upp och åka och försörja och förse med nödvändigheter, så blir kanske inte mötet med skolan det absolut viktigaste när du saknar vissa andra basala saker som sysselsättning, ekonomi, nödvändigheter i hemmet, i vissa fall till och med bostad. Då tar de över helt enkelt.
Det var ju inte många år sedan som också att barn som var jobbiga i klassen och hade problem, det var bara jobbiga barn. Då diskuterar man inte en diagnos alls.
Nej, men precis. Och det är ju det som är, som jag ser det, en framgång i skolan bara senaste året. Att man pratar väldigt mycket om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller hinder. Och skolan har blivit bättre på att uppmärksamma elever som signalerar tecken på ADHD eller autism eller andra diagnoser. Det är mycket mer aktuellt idag att prata om det i skolans värld än vad man gjorde för 10-15 år sedan. Och går vi ännu längre tillbaka i tiden, ja, men då var det väl mer eller mindre ingen som pratade om det i skolans värld. Så vi har blivit betydligt bättre inom det området.
Kunskapen finns om de här elevernas situation.
Absolut.
Och att det finns en risk och troligtvis att de har ADHD. Men det är just att få med sig föräldrarna tidigt. Finns det någonting, utifrån din erfarenhet, finns det vad fungerar, man måste nästan säga minst sämst, men vad fungerar bäst? Eftersom det tar 3 år, har du utvecklat utifrån din erfarenhet eller er erfarenhet någon form av strategi för att få med föräldrarna?
Ja, men det är kommunikationen som har varit vår strategi. Att tidigt vara väldigt transparenta med vilka utmaningar det är, utbilda föräldrar i skolsystemet och vad det finns för möjligheter och hinder i skolsystemet. Att bjuda in föräldrarna tidigt i undervisningen, att de får sitta med i skolan, de var med på en lektion. Att det finns en regelbunden kontakt med klassföreståndaren och att det är att man utser en eller två personer som blir länken till vårdnadshavarna, så att det inte bara blir klassläraren, utan det behöver vara exempelvis rektor eller kurator eller specialpedagog som kan etablera den här kontakten, så att det inte byts personer allt som ofta, för då blir det, man behöver börja på ruta ett hela tiden, utan att det är fast person som etablerar kontakten, så att det finns en återkommande kommunikation och att man stämmer av och att man har uppföljningar. När man avslutar detta möte så bokar man in ett nytt 3 månader senare. Och det hela tiden är i rullning. Och märker man längs med vägen att nej, men det går ju faktiskt bra för eleven pedagogiskt och socialt, så ser vi, ja, men då märker vi ju att det inte finns något behov att fortsätta liksom driva den frågan. Men allt som ofta så går det åt ett håll faktiskt.
Du pratade tidigare om att dels är det förtroendet som måste byggas upp då,
ja,
som du säger, men också att det är en form av uttröttnings... Det finns ett uttröttningsmoment, att till slut orkar inte föräldrarna med alla möten.
Nej, men det blir så, tyvärr. Föräldrarna blir väldigt trötta till slut och man hamnar i en situation där man bara liksom, vad gör vi? För efter ett visst antal möten så kan man inte ha samma åtgärder för varje gång man liksom haft ett möte. Och jag tror också någonstans att föräldrarna ser längs med åren eller med tiden att konsekvenserna blir faktiskt större ju äldre eleven är. Bara en 3-årsperiod från att eleven är 10 till att han är 13-14 år, så ser man ju ganska snabbt tydligt att det blir andra konsekvenser. En elev blir ju... Med livserfarenhet så blir ju en elev också, så att säga, större och starkare och mer klipsk och större behov. Man vill ha mer, man dras in i olika kompisgäng och man får upp ögonen för saker som man kanske inte känner till när man var 10 år. Och det är där riskerna börjar radas upp, så att säga.
Kan inte föräldrarna bli väldigt ledsna när de inser att hade vi gjort någonting tidigare så hade det inte behövt gå så här långt?
Ja. Jo, men jag tror att det, som förälder i det läget som jag har mött i alla fall, så har det faktiskt inte handlat så mycket om en tillbakablick, utan det är fortsatt hela tiden en framåtblick. Okej, hur gör vi sen? Vad kommer hända? Man tittar väldigt sällan bakåt, för man är så inne i nuet återigen, för det händer så mycket kring ens barn. Så att man är liksom inte i mål ännu, och då är det svårt att ha en tillbakablick. Men vi som skola kan ju förutse tidigt vilka elever som utmärker sig. Det krävs inte så jättemånga år, utan det kan vi se ganska tidigt i åldrarna. Och det är ju det som blir, som jag upplever, många lärare som jag har träffat genom åren, en frustration att man kan se det tidigt, helt enkelt. Redan i årskurs 1-2 kan man börja se tendenser, och i årskurs 3-4 så kan du se tendenser för vilka elever som eventuellt kommer hamna i vissa riskbeteenden om vi inte jobbar med det. Så att det blir en otrolig frustration när man vet procentuellt hur många i landet som inte når målen, och procentuellt hur många elever som inte når målen i gymnasiet, och procentuellt hur många som hoppar av gymnasiet. Och jag skulle säga att många...
Och som aldrig kommer in på gymnasiet, för det är ju den stora gruppen, att det är så många som inte får behörighet.
Ja, men precis. Men också att även om de kommer in på ett introduktionsprogram, eller att de kommer in i ett program där de får möjlighet att läsa upp sina betyg på gymnasiet, så hoppar de av. just på grund av att de inte har kommit till rätta med att skolan faktiskt vill hjälpa mig och att skolan faktiskt ser till mitt bästa. Och de har mer och mer ett egen, de har mer och mer egen röst i den åldern också, vilket gör att föräldrarna har mindre möjlighet att påverka och inverka på de besluten som en 16-17-åring tar. Man brukar prata om att man blir mindre när man blir 18, men rent krasst så kan man ju säga att det blir svårare för föräldrar att styra och leda barn redan vid 15-14 års ålder, kan jag säga. Jag upplever mig ändå se en kultur även bland ungdomar och elever att sättet man pratar om ADHD, det finns även ett begrepp DAMP som elever pratar om som jag fångat upp.
Ja, just det.
Det är liksom så att, ja men kolla, Dan har ADHD eller Dan och DAMP, och de förknippar det med någon som är arg. Det är egentligen den definitionen som de ser när de pratar om ADHD, och ADHD är ju mer än att bara vara arg faktiskt, och då blir det ju någonstans att är du en av de eleverna som hört de definitionerna, så är det klart att du inte är så sugen på att förstå mer kring ditt eget, kring dina egna utmaningar.
Och när ilskan då, är det ett symptom på att eleven inte känner sig utanför och inte följer med i undervisningen och inte lär sig?
Det är ett resultat av att du har svårt att förstå det du har framför dig. Det är en frustration som börjar bubbla, och det kan bli utåtagerande beteende. Det kan också vara att du upplever en känsla av orättvisa, men den orättvisan bottnar ofta också många gånger i att man inte ser sitt eget beteende. Har du en elev som gång på gång skapar konflikter och hamnar i konflikter och bråkar, så kommer ju omgivningen sakta men säkert att dra sig undan, för att man vill inte bli utsatt eller man vill inte hamna i konflikt eller bråk med den eleven.
Mm.
Och jag tycker det är så otroligt synd om de eleverna i de sammanhang, för att de blir ju till slut utstötta. Inte alla, men vissa blir ju populära å andra sidan, för att de vågar saker som andra personer inte vågar, för att de saknar den här impulskontrollen. Och då gör de det andra kanske drar sig för att göra, för att man har kontroll över sina impulser. Och det är det som jag tycker är ett tydligt riskbeteende för elever som eventuellt i framtiden hamnar i kriminella miljöer. Det är elever som vågar göra de sakerna ingen annan vågar göra, just för att man saknar den kontrollen över sina impulser och intryck. Och du uppfattas som en ledare, du uppfattas som någon som går i bräschen för de typen av handlingarna. Och tyvärr kan uppfattas som väldigt populär och omtyckt person. Och de är jag väl mest orolig för, kan jag tycka.
Så just det att de är utanför och att de är utagerande, det blir, då tolkas det som att de är en form av ledargestalter. Ja. Åtminstone för ungdomar.
Precis.
I den åldern.
Precis, precis det. Och just att man ser sig själv då, man blir bekräftad och man blir sedd. Och det är ju en väldigt härlig känsla för alla människor, oavsett vad, oavsett bakgrund, så är det en väldigt härlig känsla att bli bekräftad och bli sedd och uppmärksammad och tilltalad och inbjuden. Det är ju fantastiska känslor att känna som individ, oavsett ålder och oavsett bakgrund och situation. Problemet är att man får de känslorna utifrån att man är en person som töjer på gränserna, och att det är därför man blir inbjuden och omtyckt och allt det där. Så är det en definitiv riskfaktor för att hamna i kriminella miljöer, utifrån det jag har stött på, utifrån min erfarenhet. Tendenser också att man umgås med äldre elever, äldre ungdomar, kanske på gymnasiet, och så töjer man på de gränserna i den åldern, och då har man ju hoppat ganska många steg framåt i tiden. Mm. Som en 14-15-åring.
Och just att det finns ett inslag kan vara av att andra elever är rädda för dig. För att vissa av de här eleverna kan bli just gränsöverskridande och ha ett beteende som gör att med sin impulsivitet att andra blir rädda för dig.
Ja, men precis. Och att du känner att du har makt och inflytande att styra din omgivning. Alltså personer runt omkring dig och hur saker och ting ska gå till. Det är ju oroväckande, men ändå någonstans verkligheten. Ja, men det handlar ju om att bilda föräldrarna i just skolsystemet. Hur det funkar både här och nu, men även efteråt i framtiden och i gymnasiet och så vidare. Att utbilda dem i vilka farhågor som finns. Vilka typer av beteenden är mer riskbenäget att leda till en viss typ av situation i livet, kriminalitet, skolfrånvaro etc. Och det är någonting som man kan bilda och utbilda alla föräldrar egentligen. Ja. Och vissa kan detta redan sen av andra erfarenheter och yrken och så. Medan vissa saknar insyn och kunskap om hur skolsystemet funkar i Sverige. Så att bilda och prata om detta redan i ett förebyggande syfte eller i ett främjande syfte då helt enkelt, för en gångs skull. Att börja med det tidigt. För om det är så att man landar på individnivå igen och man har redan gjort allt det här främjande arbetet, ja, landar i att nej, men en av de här föräldrarna, av alla de som satt på det här mötet kring fortbildningen om de här situationerna, då har man redan gjort ett stort arbete. Så jag tycker att det här behöver liksom, det behöver implementeras i väldigt tidig ålder redan, att ge föräldrar kunskap. Det är bra för framtiden, och då är det vissa som man kommer stöta på som redan är rustade då. Och för så gör vi ju med allt annat när det gäller undervisningen och varför det är viktigt med att kunna läsa och hur mycket man ska läsa hemma och varför det är viktigt med att kunna skriva och varför det är viktigt med läxor och varför, alltså, oh, vi gör ju det i andra fall, men vi behöver göra det mer i detta, är min uppfattning.
Skolor har ju ett enormt ansvar och arbetsbörda idag.
Så är det ju, och det kompensatoriska uppdraget är ju någonstans obegränsat i elever som har socioekonomiskt sämre förutsättningar, så blir det kompensatoriska uppdraget oändligt och obegränsat någonstans. Och därför behöver vi prata mer om sånt här. Och jag kommer ibland in på begreppet integration och hur integrationen sker och vilken information får man om samhället och vilka resurser som finns i samhället. Många gånger är det vi i skolan som beskriver detta till föräldrarna. Att ja, men den här hjälpen finns att få där och den hjälpen finns att få där och det går att göra så här. Och oftast är det via skolan som den informationen kommer till föräldrarna. Men jag har svårt att se att vi blir ensamspelare i detta som ska bära ansvaret att presentera hela samhället. Ja, men det finns ju integrationscentrum i olika kommuner. Sen är det olika stort hur aktiviteten är på de integrationscentrumen eller samordnarna eller vad det nu kan vara. Men mer från hela samhället. Allt ifrån bibliotek till integration, till vård. Alltså det är så många aktörer som faktiskt kommer in i detta. Som alla har någonting att bidra med.
Att få till ett större samarbete helt enkelt.
Ja.
Men också med privatpersoner.
Ja, helt riktigt.
Okej, tack så mycket Sargon El-Khoury för att du ville bli intervjuad.
Tack själv.